NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the good hallå, old hallå, hockey hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till årets första NHL-podcast. 2024 års NHL-podcast med Jonathan Jonte Ekeriv som vi hörde därifrån Oslo. Det här är den norska huvudstaden nu.
Det stämmer.
Och mig då, Per Bjurman, i New York. Och då får vi Oslo. Jag trodde du skulle vara ute i hyttan i Hardangervidda eller var ni är någonstans.
Gudbrandsdagen. Ja. Det är ju OS-backen i Lillehammer ungefär där någonstans som hytten ligger. Där har jag varit och firat jul. Jul åkte efteråt, men nyår firade.
Romjulen firar du där?
Romjula som vi konstaterat ett jag har druckit rom mycket riktigt så att, jo men det var väldigt trevligt och väldigt mycket norrmän som är i sina hytter i nyår har jag konstaterat så det var ju ja, det var nästan mer fyrverkerier än mitt i stan i Stockholm.
Ja här är vi hade ju uppehåll då romjula till ära förra veckan. Ja. Så det har ju gått 2 veckor nu sedan vi spelade in och rimmade så det stod helga till här.
Ja.
Och har firat jul och nyår. Jag har ju fortfarande min bror här ytterligare några dagar. Det var en fin jul, får jag säga.
Det var ju underbart att Ola B dyker upp. Att brorsan firar både jul och nyår med det där borta i New York. Det måste vara något.
Storfinken.
Storfinken, det är du som bor finken och så storfinken har varit på plats också.
Ja, vi åt på svensk julbord på julafton och sjöng Fairytale of New York när klockan slog 12 på bra bar och sen det har gått till ett och en hel del hockey har det varit. Storfinken har skaffat sig biljetter, han är ju Rangers-fan.
Ja.
Så han har haft bra biljetter på längst ner vid ringside.
De biljetterna till. Han har till och med stått och smattrat i glaset.
Nej, man sitter inte riktigt så nära. Det är en på garden är det ett snäpp upp.
Just det sant.
Sitter väldigt bra. Och både nöjd och missnöjd med lagets insatser.
Ja, men jag tyckte jag noterade i bloggen i kommentarsfältet där att han...
Han var chockad över att du är född 1990. Du har ju hunnit fylla år också sen sist.
Precis, ja. Jo, det blev ju där uppe i hytten som jag fyllde år och fick... jag är ju fika-konnoisseur så jag fick en hembakad Budapest-rulle, vet du, Bjurman. Det är inte lätt att få i New York.
Nej, jag vet. Det är din favorit alltså.
Det är min favorit. Ja.
Intressant.
Ja, så firar man en födelsedag på bästa sätt, vet du.
Ja.
Och lite rom. Ja.
Ja. Och sen själva nyår då var ni där också, eller?
Ja, precis.
Ja, det sa vi ju just. Du pratade om det. Fyrverkerier, nu vart jag yr i huvudet. Fan, nu är jag yr alltså. Jag hänger inte med här. Jag sitter och tänker på vad vi ska prata om.
Ja, vi har mycket att ta i kapp, vet du.
Ja.
När vi inte har snackats vid på 2 veckor i poddsammanhang.
Ja, det var ju ett uppehåll där över jul. Och sen brakade igång i romjula. Och sen var det nyår och Winter Classic. Och efter Winter Classic, det är på något vis då det börjar om på riktigt. Och nu är vi inne i den verkliga grinden.
Ja, nu är det...
Nu är det januari-mörkret monumentale som gäller. I en månad fram till All-Star-breaket så är det liksom den kanske tuffaste sekvensen på hela säsongen.
Ja, jag håller med. Det är riktigt lunk och viktiga poäng som står på spel. Nu har de ändå kommit en bra bit in liksom. Nu börjar det bli lite svårt att... Det konstaterar vi redan under hösten att det är viktigt att inte hamna i något hål eller så. Men nu är det verkligen långt in i grinden här som du säger. Men sen så tycker jag att det börjar gå lite lättare sen. För sen när man ser trade deadline och det börjar bli massa rykten och hit och dit.
Efter All-Star-breaket, det är inledningen på slutet. Och sen efter trade deadline, då är vi inne i spurten.
Ja, just det. Den bjurmanska NHL-kalendern, så att säga.
Ja.
Så låter det.
Så tycker jag den ska hänvisas till allt. Ja, nu i den bjurmanska...
Då är det alltså tokmörker just nu, men sen vet vi vad som väntar.
Ja. Ja, men du, jag tänkte, vi kan ju ta avstamp då i Winter Classic. Som var i Seattle på T-Mobile Park, deras baseballarena där, inför 47 000 spelade Seattle Kraken och Vegas Golden Knights. Och det är alltså två lag som inte fanns för 5-6 år sedan. De är nu utgör the matchup i ett av ligans viktigaste event för året. Det är i sig lite mindblowing.
Ja, precis. Det var väl lite så marquee-match, eller man ska säga, för NHL på det viset att de kan slänga ut sina två nyaste lag i en så viktig match, som du säger, marknadsföringsmässigt och ekonomiskt för ligan.
Ja.
Och att de onekligen klarar sig. Jag menar, Seattle har ju redan blivit lite av en kassako för ligan, och Vegas är regerande Stanley Cup-mästare, så det är ju inga liksom vilka lag som helst faktiskt.
Nej. Och det framgick ju där att Kraken verkligen har blivit en hit i sin hemstad. Det var ju som sagt 47 000 där och ett jäkla drag. Och de har omfamnat sitt efterlängtade hockeylag riktigt ordentligt där uppe.
Ja, precis. Och gjorde det till sitt eget event på så vis att det var ju... Det kastades fiskar hit och dit och var marintema, och det var även lite grunge-tema och lite allt möjligt och massa Seattle-legendarer från olika skrån på plats. Så det var ett riktigt Seattle-event faktiskt.
Ja. Sen är ju matchen som den är då. Jag tycker jag för länge sedan har ju nyhetens behag kring de här utomhusmatcherna klingat av. Det blir jippoartat för mig, men därför var jag inte där heller. Det hade ju kunnat vara det.
Nej, i början var det ju nästan alltid på Winter Classic.
Ja, men det är ju inte mycket till upplevelse live. Alltså, för man bara ser så dåligt och det är kallt och det är jävligt. jag har ju varit på några. Jag var på en av de första där på Wrigley Field i Chicago. Var ju fascinerande upplevelse. Mm. Får inte tala om Michigan Stadium då, när vi var över 100 000 i Ann Arbor.
Just det, The Big House.
Med snö och allt, ja, The Big House. Ja, då var det var ju något. Och så ska jag ju nu, det blir ju matcher här i New York i februari också. På MetLife Stadium blir det två matcher.
Just det är ju Stadium Series, så att de ska, ja. Det är ju liksom, jag har använt begreppet kassako tidigare i podden här, men det är ju lite så för NHL, det är därför de kör de här matcherna också, de tjänar mycket pengar på det.
Ja, Rangers mot Islanders och sen Islanders mot Flyers på den här jättestadion, men dit ska ändå gå för att jag är väldigt eager på att få se insidan av MetLife Stadium, bara backstage och se omklädningsrummet för Jets och Giants och så. Jag antar att det är fantastiska faciliteter där.
Ja, just det. Du är ju van vid att se katakomberna och bakom kulisserna områden runt om i Nordamerika, så jag förstår att det lockar lite grann för en sån som du.
Ja. Men vad det gäller årets Winter Classic då, så var det ju framförallt The Story of Joey Daccord. Seattle's Morris, som ju har varit lite av en journeyman, framförallt mellan AHL och NHL. Och i fjol var han ju huvudsakligen i Palm Springs då, Coachella Valley Firebirds.
Ditt lag?
Ja, spela final med dem och så. Men nu har han fått ett rejält lyft och är under Winter Classic, då blev han ju folkhjälte där, för han höll ju nollan. Och det är första gången just i Winter Classic någonsin har hållit nollan.
Ja, faktiskt. Det är väl inte optimala förutsättningar för varken för en journalist eller för en målvakt i Winter Classic, med tanke på att det är utomhus och kallt och hela den grejen då, men också det blir så annan typ av, som de pratar om, depth perspective jämfört med en vanlig arena som liksom, alltså det, och reflektionerna i isen och så vidare.
Ja.
Det är därför det brukar bli en del mål i Winter Classic, och det kan snöa och allt och så vidare, men nej, så det är första nollan helt enkelt till Joey Daccord av alla.
Ja, och hela publiken skanderade ju där Joey, Joey, Joey efteråt. Det var en solskenshistoria för hans del.
Ja, och det ska vi säga också, för det är ju inte så att han bara kallades upp här och höll nollan, utan han har ju varit bra här hela december för Seattle som lag.
Ja.
Jag kommer ihåg att vi pratade om dem för ett par veckor sedan, kanske en månad sedan, i negativa termer Seattle. Då hade de 8 raka torsk och... liksom succén i fjol var som bortplåst. Filip Grubauer gick väl sönder ungefär samma veva. Men sen dess har de alltså 9 raka matcher med poäng, 5 raka segrar. Och under de här 9 raka matcherna med Joey Daccord i 8 av 9 matcher så är han 95-procentig. Han är liksom decembers nästan hetaste målvakt i ligan.
Ja, men det är så. Jag tänkte vi glider ju in i det via Winter Classic här då, att Seattle har fått ett riktigt lyft nu. Vad sa du då? Förväntade du dig att det skulle komma? Eller? Nej, jag för mig du sa att vi får slå fast att de inte är så bra i år.
Nej, alltså jag förväntar mig inte det här lyftet, verkligen inte. Utan jag var ju rätt kritisk mot dem även inför säsongen. Jag tyckte att de skulle agerat hårdare under free agent sommaren och liksom plockat in spets som de behöver. De har ju bredden onekligen, men för att ta nästa steg tyckte jag att spetsen behövdes också. Och jag tycker snarare att de kanske mönstret lite svagare lag till och med på pappret den här säsongen än i fjol. Men de har alltid faktiskt ganska starka underliggande siffror, men den stora skillnaden i år jämfört med i fjol är att effektiviteten är som bortblåst. De var ligans effektivaste lag i fjol. I år har de varit bland de minst effektiva lagen fram till här i december när det plötsligt börjat lossna med målskyttet och att D'Accord förstås då har storspelat i kassen.
Ja, men det känns också som de har liksom hittat tillbaka till det här kollektiva groovet de hade i fjol, som ju var deras styrka.
Ja.
Och har återblivit väldigt svåra och jobbiga och a pain in the ass, som de sa i TNT-studion de möter. Liksom.
Ja. Ja, men
det är liksom oavsett vilka formationer som är inne så är det ungefär samma sak hela tiden.
Ja, exakt. Ja, det känns nästan som att det är 3-4 andra kedjor.
Ja.
Det är ingen uppenbar så här första go-to-kedja, utan det är ju verkligen jämnt överlag och ganska sådär jobbiga spelare att möta. Jag som Tampa-fan vet ju att Janne Gård inte är liksom så enkel och rolig att ha att göra med kanske. Och sen är det stora backar. Det är Adam Larsson ju som spelar mest där, och det är Oleksiak och såna här killar. Will Borgen. Och det är Brandon Tanner framåt och rätt så här riviga, klösiga spelare som jobbar hårt. Liksom.
Just nu är ju fjärde kedjan Kyle Yamamoto, Burakovsky och Ty Carty.
Carty. Ja.
Carty. Det är ju ingen normal fjärde kedja egentligen.
Burakovsky är en fjärde kedja.
Ja, det är ju mer en andra kedja, verkligen.
Burakovsky spelar andra kedjan i ett Stanley Cup-vinnande lag. Så att,
ja.
Men det tycker jag blir spännande att se nu Burakovsky tillbaka. Han är ju precis kommit tillbaka här vid årsskiftet och kunde vara med i Winter Classic efter att ha missat så mycket hockey under 2023.
Mm.
Han var ju liksom inte med. Alltså, under sin första säsong i Seattle i fjol så ledde han faktiskt interna poängligan ju fram till skadan. Sen försvann han ju med skada och så en kort comeback den här säsongen innan det var dags igen och var borta under en längre period. Så det blir spännande att se nu om han kan bidra med den spetsen som jag tycker att de behöver, liksom, eftersom att han var så pass framgångsrik i fjol under starten av säsongen.
Nu har de istället tagit in Thomas Tatar som har och han har tagit plats i första kedjan.
Ja, vilken nu som är första kedjan, men på pappret är det ju
den som, han spelar med Matty Beniers.
Som i sin tur haft lite av en sophomore slump ju. Årets rookie i fjol, som inte alls har levererat samma siffror den här säsongen, men som såklart är deras stora framtidsnamn. Ihop med Shane Wright där nere i AHL, som vi ju båda har kritiserat lite, han har inte kommit igång än, men vi får se.
Jag tror ju dessutom att Seattle är byggd för den här grinden jag pratar om, för januarimörkret och den här stenkrossen, köttkvarnen de ska igenom nu. Jag tror att de kan bli ta sig uppåt i tabellen nu den kommande månaden.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Det är en bra poäng att den typen av hockey som de står för och att de inte är så beroende av enskilda spelare som ska vara på humör. Det kan gynna dem så här i januari i mörkret, att vem som helst i det laget egentligen kan kliva fram och att de står för den här kollektiva brunkarhockeyn liksom.
Ja. Ja, deras motståndare där, Winter Classic, regerande mästarna däremot, de var lite svacka. De var ju ganska i eget majestät i serieledning ganska länge. Och den har de tappat nu och lite tar emot för dem för första gången på länge.
Ja, precis. Vi som har tokhyllat Bruce Cassidy och hans Vegas här under hösten för att de absolut inte har känt av någon baksmälla trots att de håller till i en stad som Vegas efter Stanley Cup-titeln.
Mm.
Utan som du säger har toppat ligan åtminstone västra konferensen här under jättelång tid. Men nu är det ju som du säger, de har ett sista 10 matcherna har de ett losing record och de hade väl nyss en förlustsvit här på 4 matcher och sånt.
Ja, och de såg inte alls bra ut. Man har sett vissa matcher, till exempel finalreprisen mot Florida. Då var de väldigt uddlösa nere i Sunrise. Och det kanske är normalt. Det är inte så att det är så jättemycket skador. Shea Theodore och Aiden Hill saknas ju förstås. Men de har ju ändå, i princip är det ordinarie lag.
Ja, precis. Och något som varit väldigt positivt för dem den här säsongen som inte jag räknade med, det är att Mark Stone har spelat samtliga matcher. Han som haft sådana ryggproblem att det var snack om att för typ ett och ett halvt år sedan att han skulle behöva lägga av liksom, och missat mängder med grundseriematcher de senaste åren, men han har ju faktiskt spelat hela säsongen hittills. Så, ja.
Ja, jag skulle ändå inte vara orolig om jag är Vegas. Alltså de, alla har ju liksom svack, och det är omöjligt att gå igenom en hel säsong och vara superbra hela tiden, även om Boston kanske utmanar den uppfattningen i fjol, ja, fram till slutspelet då. Men jag tror ju att Vegas kommer vara ett av topplagen och de kommer vara contender. Och det kan vara bra för dem att få lite adversity också.
Ja, precis. Det brukar ju faktiskt vara så. Och så har jag hört både Stone just och Cassidy klaga lite på att de har haft ett ganska tufft schema så här halvvägs in på grundserien ungefär, där, ja, nu gick Tampa och Columbus om och har spelat fler matcher än vad Vegas har gjort. Men de hade en kort sommar då, och så har de faktiskt spelat, och fram till Winter Classic, flest grundseriematcher också. Så de har, ja, påstått att de har faktiskt skylt lite på det. Då, att de är lite trötta.
Ja, men det kan, så kan det absolut bli. Det har du ju sett med ditt Tampa, att ibland, ja, så blir det liksom, det sliter ju.
Ja, det är väl fullt naturligt. Och jag tycker att den här Winter Classic-matchen är väl lite det, den tesen i miniatyr här då, som att liksom att, den här, att de inte har den här riktiga laddningen när de kommer ut på isen. För alla mål som Seattle gör sker inom 5 minuter av periodstart.
Ja.
Seattle kommer ut taggade, Vegas kommer ut inte riktigt 100% igång. Liksom.
Nej, det är ju så också. Alla vill slå mästaren. Det är ju sen gammalt.
Ja, men sen vill jag faktiskt, sen du nämnde att de var borta, Theodore, men framförallt kanske Hill. För Aiden Hill har ju visat att Stanley Cup-triumfen i somras, att det kanske inte var med vilken målvakt som helst de hade nått hela vägen.
Nej.
För att han har ju varit ruskigt bra och fina, både liksom räddningsprocent och så här, till och med underliggande siffrorna är starka den här säsongen. Trots att Vegas försvarsspel inte nödvändigtvis har varit tipptopp hela tiden, så har Aiden Hill liksom räddat dem. Och nu när han är borta, så Logan Thompson lite, alltså känns som att han har spelat lite skadad själv och missat någon match på grund av det. Och då har de inte riktigt den här Jiri Patera som har fått kom upp. Han har ju släppt 4-5-6 mål per match när han har stått, så att de kan nog skylla lite grann också på att Hill är borta.
Ja, men du, vi nämnde Boston där, och de går bra igen. I natten som gick, det var en riktigt intensiv omgång, då gick de upp i sammanlagd serieledning igen, för medan de tog sin fjärde raka genom att slå Columbus, så åkte de som var serieledare fram till dess, New York Rangers, på en riktig 6-1 smocka mot Carolina. Och det var ju typiskt sett som jag då i dagens tidning hade skrivit en krönika om serieledarna, att Rangers har aldrig firat nyår som det som just passerade. De gick ju in då, de blev först att nå 25 segrar och först att passera 50-poängsvallen.
Ja.
Och det har aldrig hänt, alltså i klubbens snart 98-åriga historia. Så det var deras bästa höstsäsong någonsin, kan man säga.
Ja, det är ju ingen dålig fjäder i hatten, inte minst till Peter Laviolette som ny coach, och fira en sån triumf i en Original Six-klubb. Liksom.
Nej. Nu var som sagt igår då, var en... ja, de var lite besvikna, de var lite platta, men framförallt var Carolina bra. Jag ska återkomma till Carolina.
Ja.
Men fram till den här matchen, minstone, så det är så mycket som har klaffat för Drury och för Rangers. Framförallt då kanske Peter Laviolette, alltså, som ju, han vars framtoning och idéer inte alls fungerade i Washington. Men här har det känts som att alla verkligen har omfamnat hans, ja, han understryker arbetsmoral och att det ska vara hög intensitet precis hela tiden. Både på träningar och matcher, varje byte. Och den här egenartade, faktiskt originella 1-3-1 systemet som han praktiserar, som är flexibelt. Det är liksom, det ska ändras på en gång. Om det inte funkar med den här hårda forskningen, då ställer man om liksom. Och det ska gå fort hela tiden.
Ja, för när man hör 1-3-1 så tänker man inte modern, explosiv hockey precis.
Nej,
nytänkande.
Men det har man, i början såg man lite av det där att det var så avvaktande att de inte får checka, men det där är något som liksom, det är väldigt elastiskt det här. Det är inte hugget i sten att det ska vara 1-3-1 liksom. Ja. Men det ingår i ekvationen, ett sånt moment.
Ja.
Alltså. Och det har de köpt, och sen är det ju enskilda spelare som thrive under honom, och framförallt Panarin då, som verkade bli lite hämmad av Gallant, men nu får dansa som han vill.
Ja, exakt. När Rangers slog där Tampa med 5-1, vilket inte jag tyckte var så roligt, i Tampa, och det var fullt av New Yorkers på läktaren som tog över Emelie Arena på ett sätt som inte ska ske, tycker jag.
Så det slängde sin kepsan han gjorde hattrick. Det gillar ni inte.
Nej, det där talar vi tyst om. Men ja, då kom det till och med sms från Bjurman att Panarin är Hart Trophy nomineringsvärd som han spelar.
Ja, men det är han ju. Det är, tycker jag, det står jag för. Ja. Den matchen var ju speciell. Han är ju bästa kompis med coacher och god vän med Vasilevski. Och det verkar, de verkar trivas med att få spela mot dem.
Ja, det...
Tydligen han och coacher hänger på somrarna. Liksom. Jag åker inte till Ryssland utan stannar i USA och hänger.
Ja, det ser jag. Han hänger väl mycket i Florida, gör han ju Panarin. Det är väl precis som Bobrovski. Det var ju lite aktuellt med Florida. Inte Tampa utan Florida då, för några år sedan innan han skrev på för Rangers när han var free agent där.
Ja.
Men ja, jag gillar ju Panarin också egentligen som spelade i en ruskig... Han och Kutjerov är inte helt olika. Det är ju liksom artister ute i... Det är ju underhållare verkligen. Hockeyunderhållare liksom i sättet de spelar på.
Ja, verkligen.
Men sen vill jag...
Men sen är det ju liksom alla de här som vi... var ju mest imponerande med att han knöt till sig alla de här för en billig peng. Så Blake Wheeler, Jonathan Quick, Erik Gustafsson, Pitlick, Nick Bonino. Men det är inte bara det att de har varit billiga, är billiga, utan att de har ju verkligen gjort laget mycket bättre. Gett en annan bredd och Wheeler är ju till och med liksom i första kedjan ny lekkamrat åt Mika och Kreider.
Ja.
Och han ser lite stolpig ut. Han ser lite stelt och långsamt ut, men det är inte det. Han är så smart samtidigt, så det gör inte så mycket.
Nej. Ja, det får man säga att Drury har... Det är inte bara Laviolette-investeringen som har varit lyckad från sommarens transaktioner.
Nej, om det fortsätter så här måste ju han vara GM of the Year nominerad också, skulle jag tippa. Ja. Den kanske största succén ändå, mest oväntade, är väl Jonathan Quicks...
Ja.
Fantastiska föryngringsprocessen, han blir 10 år yngre igen. Han har ju, det har vi varit inne på förut, det är ju så konstigt att säga, men han har ju i princip varit bättre än Shestorkin. Shestorkin har varit liksom bra emellanåt, men lite svajig. Och istället har Quick varit helt otrolig i vissa matcher han har spelat.
Jag har gjort några vansinniga räddningar.
Ja, det är inte klokt, alltså, för att i fjol det fanns ju ett skäl till att Kings tog det kontroversiella beslutet att trada honom. Det kändes ju som att han var slut då när han väl spelade. Han liksom var ju klappkass emellanåt.
Ja, och trots att Vegas hade
klappkass.
Lite... Klappkass! Ja.
Eller till och med ett sådär tjockt L. Klappkass!
Klappkass, ja. Ja, det... ja, mördande.
Mördande klappkass!
Ja, det är någonting. Men det är faktiskt ingen jätteöverdrift, för att han har ju haft typ bland NHLs sämsta statistik här de senaste 5 åren typ. Alltså det har ju varit en lång tid här med något undantag, någon säsong i Kings på slutet där han liksom legat i botten av statistikkolumnerna. Och som du säger, och så kom han ju till Vegas och vann Stanley Cup där, men han var ju stod inte en minut i slutspelet. Han var ju inte aktuell att hoppa in där liksom.
Nej, men ändå, det är som att den där traden fungerade på honom så den där getingsticket fungerade på tjuren Ferdinand på julafton. Han blev rasande över det och det känns ju som att det är mentalt liksom, att jag ska fan visa att det inte är slut.
Nej.
Fyller 38 alldeles snart.
Ja, det är otroligt. Vi ska väl komma in lite mer på målakt här, för jag tycker vi ska prata om Torontos beslut att waiva Ilja Samsonov.
Men nu tar vi först bra lag här.
Ja, men det, just att Quick är så bra, det nu i Rangers, det är ju det som är så hopplöst med att analysera målvakter, vilka som kommer vara bra. Joey Daccord liksom, att han ska kliva upp här och frälsa Seattles säsong som det ser ut just nu. Det är svårt att analysera att målvaktsmarknaden är olika. Men en till som jag vill lyfta upp i Rangers, det är faktiskt Laviolettes assistent. Hans gamla lagkapten när han var tränare i New York Islanders en gång i tiden. Michael Pekka som har kommit och står som assisterande coach i Rangers den här säsongen.
Som att ihop med din gamla favorit Phil Housley.
Ja, just det. Phil Housley. Ja.
Som vi såg i Nashville en gång.
Ja, precis. När han stod ju... Vi såg ju en powerplay-träning där med Nashville och han hoppade in på point och såg ut som Erik Karlsson liksom.
Ja.
Han var ju otroligt vilken nivå han fortfarande höll. Men Michael Pekka är den som är PP-ansvarig för Rangers nu, och nu har ju Rangers länge haft ett bra PP med Panarin och Kreider och Zibanejad inte minst och Fox och dessförinnan Tony DeAngelo och ja, det har inte varit något problem med powerplay-spelet, men ändå så har de faktiskt lyft sig 6 procentenheter den här säsongen jämfört med i fjol. De har ju, de och Devils tampas ju om att leda powerplay-statistiken båda på drygt 30%. Så där har Michael Pekka lyckats faktiskt lyfta PP ytterligare med sina riktlinjer, och så har han också haft fokus på att Rangers ska bli bättre på att teka. Som konsekvent varit ett aber för Rangers.
Ja, alltså. Ja verkligen. I alla år.
I alla år. Så alltså jag såg att 9 säsonger i rad har de varit under 50%.
Ja.
Och då liksom räknar man det senaste decenniet så är typ Rangers sist i NHL. Eller i alla fall.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, alltså i tekningar. Men den här säsongen, med Michael Pekkas liksom, nya idéer. Ja, de trea i NHL i tekningar.
Ja. Ja, det är storartat ju, förstås.
Det, och det är ju många de samma centra liksom. Det är Trocheck och det är Zibanejad och så vidare. Och ändå så...
Trocheck har ju också en... Det är, tror jag, en pjäs. Och han har ju en väldigt bra säsong. Alltså.
Mm.
Det är en sån man också tänker sig. Ja, det är väl en habil. Så här. Men han har ju varit riktigt bra och spelar ihop med Panarin då.
Ja, just det. Riktigt rada på nu faktiskt. Och det, apropå det här med forechecken och det elastiska där så, som du pratar om i systemet 1-3-1 så pratas de ju om forecheck, backcheck och trocheck.
Ja, exakt.
Han har anammat det så bra han, så att han liksom följer. Haka på trocheck så gör ni rätt. Mm.
Ja, ja det är också då att man säger att han spelar upp med Panarin. Det är också en skillnad med Gallant är att Lävi har mycket mer tålamod med att hålla ihop kedjorna. De bryts inte upp bara för att det har varit en dålig match, utan de får chansen igen.
Nej, precis. Det har du ju rätt.
Och det har jag ju alltid predikat, att jag tror på den idén och ge folk chans att utveckla kemi och spela ihop sig. Ja. Men det var ju Gallant var ju notorisk för att inte hålla ihop kedjan.
Nej, precis. Nu hade det varit Gallant som stod i båset i den där 1-6-matchen här senast mot Carolina, då hade det i nästa match varit Nick Bonino i första kedjan eller sånt där. Alltså, då hade det vaskats om.
Ja.
Men så är det inte nu.
Men låt oss ta Carolina då. Om du inte har något mer om Rangers, det brukar vara så att jag har en sak till om
Rangers. Ja, en sak till. Nej då, vi kan gå vidare. Vi kan gå vidare.
För att Carolina har ju inte rosa marknaden den här, så de har inte under hösten var ju Rod the Bod ofta ute och sa att vi spelar inte alls som vi ska. Jag är gravt besviken. Han tar i ibland när han sågar sitt lag. Så det här var det sämsta jag någonsin har sett och sånt.
Ja, precis. Han sagt att den här matchen borde vi ha släppt in 50 mål och såna här grejer.
Ja. Men något har ju hänt sen jul här. Alltså. Och jag var grymt imponerad av dem igår. Igår såg de ut som Carolina Hurricanes under Rod Brind'Amour i de bästa stunderna. Ja. De skaffade sig tidigt ledning i ett powerplay direkt och sen ett mål till i slutet av första perioden. Och det var så, man kände det kommer inte gå att jaga kapp dem nu. Nu är de, ja, de sa själva att det var en i det närmaste perfekt insats. Liksom. Det här med deras forechecking och hur svårt de gjorde det för Rangers att komma in i zon och hur svårt det var i mittzonen. De var riktigt jävla skitbra var de.
Ja. Jag såg Rangers-spelarna efteråt gnällde på att det var jobbigt att alltså, möta Carolinas defensiv. Och då släppte de ändå in 6 mål Rangers. Så det säger lite grann om hur jobbar de med att möta alltså, och skapa chanser mot Carolina också när de är som bäst. Och så kan de verkligen göra mål också när allt funkar för dem.
Ja, det var en sån här man insåg varför de är en av favoriterna i år. Liksom. Men sen är det ju också så då att det är 2 spelare som har bara exploderat på slutet. Och det är Sebastian Aho och Andrei Svechnikov, deras 2 viktigaste forwards.
Ja.
De har på de senaste 5 matcherna gjort 24 poäng ihop.
Ja, det är faktiskt anslöst alltså.
Och Aho är uppe i 12 poäng sen juluppehållet.
Han måste ha fått någon otrolig julklapp.
Han fick kärnbränsle i julskinkan.
Ja, det där skulle man vilja ha själv.
Ja. Så att, och sen har det varit målvaktsproblem, men han var ju också enastående igår. Vad säger man nu då?
Korsetkov.
Ja, Korsetkov. Suverän. Jag tror att, och lika med dem, är det några som är byggda för januari-mörker race så är det ju Rod Brind'Amours killar. Så jag tror att de kommer att bli ett stort utropstecken här under vintern och verkligen vara bra när det gäller.
De kanske till och med gasar om Rangers i Metropolitan-divisionen, för de är inte så långt bakom nu längre faktiskt.
Efter 5 poäng, men de har 2 matcher mer spelade också, ska jag understryka.
Ja, men jag håller med dig där, det är en bra poäng att de också kan passa den här delen av säsongen. För de är ju verkligen kända som en maskin, Carolina, och nu när de faktiskt börjar veva igång på alla cylindrar så är det inte många lag som orkar stå emot.
Du har dem i final, har du inte?
Jo, jag har dem i final.
Ja, du borde känna viss tillförsikt nu tycker jag.
Ja, och så har de haft sin adversity, vet du liksom. Så de vet ska hantera den. Ja. Jag kommer återkomma till Carolina lite senare avsnittet, kan jag avslöja redan nu.
Jaha. Mm. Det kan jag inte riktigt tänka mig hur, men vad spännande.
Nej. Ja, precis. Det kommer vara en liten bomb, tror jag. Ja.
Ja, men vi kan utse Sebastian Aho till hetaste Romjulas. Romjulas hetaste spelare.
Ja, det skriver jag rätt och slätt under på, helt enkelt. Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men du, apropå favoriter hos vissa och som har haft lite struligt under hösten, men nu tycks ha kommit igång ordentligt, är ju också Florida Panthers.
Ja, det
var rätt. De tog 50 raka igår mot, vilka var det nu då?
Ja, det var ju när Gustav Forsling kastade handskarna mot Jason Suter, Arizona, Mullet Arena.
Ja,
smidig grad arena.
Gus, fiskaren, slängde handskarna och slogs med Sucker för att han hade bordat Nick Cousins.
Ganska fult, pucken var långt ifrån spel.
Ja, det gillade inte Gustav. Men det sa alla, det var en no-brainer för Gus. Han är en av de viktigaste ledarna i vårt omkring. Det är ju, bara det är ju stort. Men ja, det är väl inte helt oväntat heller att de kommer. Liksom. De hade ju också en lång sommar. Och sen har de haft skador och så är det liksom en letdown när man ska börja spela vanlig vardagshockey igen efter att ha varit med om något så kittlande som en final.
Mm.
Men nu börjar alla komma tillbaks och ja, de börjar se jävligt svåra ut. Jag får ju messengers och bloggkommentarer från vår vän Christian Karlsson.
Ja.
Som har varit, han är som vanligt upprörd över att de får för lite uppmärksamhet.
Ja. Men det är ju för att det är Florida Panthers. Det är ju inget som jag gärna... Nej, jag skojar.
Nej, men nu, du får hålla med om att nu ser det lovande ut där med.
Ja, och det som är skrämmande tycker jag, det är ju att det finns sparkapital här fortfarande. Alltså, ja. Matthew Tkachuk, 6 mål bara den här säsongen. Jag menar, han som har varit över 100 poäng och snuddar på 50 mål liksom.
Ja, men han har ju varit helt uppenbart hämmad av den här skadan som han åkte på i finalen.
Ja, nej, inte kunde knyta skridskorna själv.
Nej, han kommer ju, och framförallt då när de tar sig till slutspel, det sista laget skulle jag möta.
Ja, precis. Och sen som du nämnde, de är ju tillbaka nu, Ekblad och Montour, och spelar någon månad drygt liksom, men de har inte kommit igång med den poängproduktion som de hade i fjol och som vi vant oss vid. Alltså Montour var ju uppe och snuddade där vid liksom poängliga toppen bland backar bakom Erik Karlsson i fjol. Och nu har han gjort 1 mål sen comebacken och enstaka assist. Alltså där har de ju verkligen sparkapital också.
Ja.
Så att, ja, pratade om underliggande siffror tidigare och att Seattle hade bättre underliggande siffror än vad deras resultatrad visade. Men här i Florida så kan man verkligen säga att man förväntar sig en uppryckning. För de ligger ju verkligen i toppen av nästan alla statistiska kategorier när det kommer till skott från slottet och att skapa farliga målchanser och ha mycket offensiv zontid och att inte släppa till så mycket bakåt i sin tur heller. De är ju verkligen ett topplag underliggande statistikmässigt sett. Och nu börjar de ju få bättre utdelning också. Så att, och som sagt, fortfarande sparkapital på enskilda spelare. Så att de kan ju bli... Alltså de har nog en nivå till i sig, skulle jag vilja säga, Florida Panthers. Och ändå så har de 5 raka segrar och ser bra ut.
Jävlar, nu var det svårt att få en sån
ja,
<värld.
ja>, ja.
Så jag skulle säga det att de här skadorna har också varit en liten blessing in disguise. För medan de spelarna har varit borta så är det andra som har fått spela in sig och verkligen blivit katter. Jag tänker på Oliver Ekman Larsson som ju fick ta stort ansvar i början. Mm. Nu är nere i tredje backpar men gör fortfarande en comeback-säsong. Liksom. Han är riktigt bra. Ja. Nico Mikkola som kom in har också varit ett stort utropstecken. Han var ju en kort sekvens i Rangers där. Jag gillar ju honom. Det är mycket stark defensiv back.
Ja.
Och då framåt så en sån som Sam Reinhardt har väl fått sitt absolut stora genombrott nu. Han har ju varit en ledande spelare nu.
Ja, precis. Jo, alltså, exakt. Alltså, genombrott som elitspelare den här säsongen. Ja, som superstjärna.
Ja.
Och han leder ju poängligan ganska klart. Före Barkov som jag tycker börjar, alltså han är ju otrolig, han sticker ju ut på alla sätt. Han kommer vinna Selke Trophy, så är det ju. Men han gör ju mycket poäng nu på slutet också. Men Sam Reinhardt, det som är lite, som jag är lite spänd på, som gillar Silly Season och surret kring det, är ju att han sitter på utgående kontrakt. Han spelar ju till, det är lite som William Nylander, han håller på att spela upp sin lön ordentligt här. Gustav Forsling, utgående kontrakt.
Ja.
Brandon Montour, utgående kontrakt. Allihopa är UFAs. Det kan bli tufft för Florida att behålla alla tre. Och vilka ska man i så fall prioritera av Reinhardt, Forsling och Montour? Den är svår.
Ja. Ja, jag vill också ett namn till jag vill slänga in. Han var ju bra redan i fjol, men det är Etu Lutsarainen. Han gjorde två mål här om sisten och får spela powerplay och tagit vara på det. Och det, ja, när man tittar på den här uppställningen, det är bra namn överallt.
Ja. Ja, exakt. Det var ju en grym, när de vann grundserien så överlägset för två år sedan, då var det ju Lustarinen, om jag ska göra Jarko nöjd. Då blev man säkert inte nöjd ändå, jag vet inte om jag...
Men, han brukar inte bli det.
Nej. Och så Anton Lundell då förstås, och Sam Reinhardt, de bildade ju tredje kedjan. Eller var det Mason Marchment förresten? Ja, men ändå, det är ju en ruggig bredd i det där laget fortfarande. Alltså.
Ja. Ja. Ja, om vi bara ska säga några andra lag som verkar heta och preparerade för... januari mörkret så har vi Winnipeg Jets som fortsätter imponera, och Edmonton är ju verkligen på gång nu. Ja. Nu har de tagit sex raka igen. Men Winnipeg, alltså de flåsar ju Colorado i nacken i toppen av Central.
Ja, det hade vi nog inte väntat oss inför säsongen. Jag tror varken du eller jag hade dem på slutspel. Det är möjligt. Nej. Att jag kommer inte ihåg vart jag satte dem, men jag tror jag satte dem precis utanför i alla fall.
Ja, och nu har de liksom Kyle Connor borta och ändå vinner och är svåra att spela mot. De har verkligen... Ja, jag tror att vi ska prata om coach. Jag tror att han är grym.
Rick Bonus.
Ja, han har fått bort de spelare han inte ville ha där, framförallt Blake Wheeler.
Ja, det är det som är så intressant, att Rangers gör rekordsäsong här med Blake Wheeler. Och ja. Winnipeg har verkligen lyft sig utan Blake Wheeler, för det känns som att det verkligen varit bra för dem att klippa det bandet.
Ja, ja, och bra för honom.
Ja. Ja, precis, att komma bort från slätterna där i Manitoba. För det var ju, det har ni ju hört i podden under många år här om osämjan i Winnipegs omklädningsrum.
Liksom. Ja.
Och nu verkar det vara mer harmoni där. Liksom. Det är många som du säger, det är ju häftigt att de liksom fortsätter och bara vinna och vinna, trots att deras viktigaste offensiva pjäs, förmodligen då, Kyle Connor, i alla fall när det kommer till målskytte, är skadad.
Ja. Jag får erkänna att jag har inte sett dem så mycket, men jag noterar ju resultaten. Mm. Och att det är väldigt många som bidrar på olika sätt. Axel Jonsson Fjällby har varit bra på slutet. Han spelar ju vanligt i fjärde kedjan, men har gjort mål och med i penalty kill och ja, gör det riktigt bra.
Ja. Ja, jag håller med. Och apropå Rick Bonus då, tränaren, så det är ju andra säsongen nu liksom, och nu känns det som att, jag kommer ihåg att i början av säsongen så pratade jag mycket om den här skiftet, eller återskiftet kanske man ska säga, att det är zonförsvar som har blivit så modernt igen, att Vegas vann Stanley Cup med det, att Boston var så framgångsrika grundserie med det, och så skulle Edmonton byta tre inför den här säsongen och Calgary skulle byta tre inför den här säsongen, men de lyckades ju inte med den transition, jag kommer inte på ett bättre ord, övergången.
I viss mån Seattle också, eller sa du dem runt om?
Nej.
Nej, men det var det någon jag pratade med häromdagen. Det var nog K-mannen i Seattle som på att det var liksom skavde när de försökte spela annorlunda.
Ja, och Tampa har försökt lite grann också. Det är många lag som har haft problem med att byta helt liksom defensiv struktur. Men Rick Bonus är ju en riktig försvarskille, och Winnipeg har haft ruskigt solidt försvarsspel den här säsongen. Framförallt har ju Connor Hellebuck varit helt grym i kassen, men det är ju en synergi. Liksom, ja. Om han har bra försvarsspel framför sig så kommer ju hans siffror bli bättre också. 5-5 så är det liksom, alltså de har typ släppt in 10 mål färre än tvåan. Alltså de är helt överlägsna vad gäller minst antal insläppta mål i 5-5. De är usla i special teams, där har de sparkapital. De ligger i botten i powerplay och de ligger i botten i boxplay. Men 5-5 så är de ju nog bäst i ligan faktiskt, om man tittar på statistiken.
Ja, final i Winnipeg.
Ja, ja, och de skulle kunna... Nu har de skickat Wheeler till Rangers. Om de skulle kunna ta Michael Pekka tillbaka som assisterande coach och ratta PP där, då blir de ruskigt farliga. För det är där de behöver skärpa till sig.
Final mellan Florida och Winnipeg.
Det är mot polerna.
Ja, då skulle tv-bolagen gråta.
Ja, jo, nej, det är, då pratar vi inte kassako för NHL precis.
Nej. Ja, men bra är de. Ja. Och Edmonton, ja, vi behöver inte gå in på, vi vet ju hur det är. Igår så blev Connor McDavid, gjorde ett mål, 4 assist och blev 50 snabbast i historien och 900 poäng.
Ja, det är, han ligger alltså 3 poängligan nu efter att ha legat 61 där långt in på hösten.
Ja.
Snacka om att ha rest sig.
Men apropå sådana milstolpar så måste vi i förbigående nämna Erik Karlsson också som här sisten blev gjorde sin 600 assist. Och det är bara 2 andra svenska backar som har gjort det. Börje och Niklas Lidström. Börje Salming och Niklas Lidström. Och Erik tog sig dit snabbare än någon av dem. Han är 9:e snabbaste backen någonsin och komma till 600 assist. Det är jävligt imponerande.
Ja, och även om det är svårt att nå upp i Niklas Lidströms poängantal efter så många matcher som han gjorde och så bra som han var över tid och ända liksom hur dominant han var som 39-åring typ, eller 40-åring att han liksom, Niklas Lidström, det får vi se om Erik Karlsson klarar av. Så är det ju inget, alltså, det är ju inte, jag vill definitivt konstatera att han är den bästa offensiva svenska backen genom tiden.
Vad gäller Lidström så är det alltid mindblowing att ta upp det. Han vann 7 Norris Trophy och den första vann han var 31.
Ja, det är faktiskt helt, det är ju helt bisarrt.
Ja, det är det.
Ja,
så Erik har tid på sig.
Ja, i så fall så har han ju 2, 3, 4 Norris Trophy till i sig. Om han ska ha samma durability som Niklas Lidström, vilket ju förmodligen ingen annan har.
Nej. Nu spelar han i ett lag som är svaja hit och dit. De är väldigt svåra att få grepp om Pittsburgh. De är bra ibland och sen är de helt jävla kassa ibland.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag tycker, jag förstår mig inte på det laget, för är det något Nej. Lag som har rutin, den äldsta medelåldern i hela NHL och som har Stanley Cup-titlar liksom prisskåpen där hemma, Stanley Cup-ringar, Crosby och Malkin och Letang och hela, många i det gänget och Mike Sullivan som coach, och så ändå så är de så svaja under matcherna och
ja, exakt.
Svaja från match till match alltså det, och gör märkliga misstag och kollapser och liksom, ja, jag förstår, det är mycket märkligt lag.
Typiskt igår, de startade katastrofalt och hamnade i 4-0 under läge mot Washington i första perioden. Och sen är de så när går i kapp.
Ja, ja precis. De är, det är båda delar i samma match liksom.
Ja.
Enormt hög högsta nivå och väldigt låg lägsta nivå.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite Toronto också då. Där har ju varit, som ofta, detta, denna drama queen till organisation. Har haft problem på målvaktssidan. Ilja Samsonov har varit riktigt kass under december och slutet av december. Han är sämst av de som har spelat 10 målvakt som har spelat mer än 10 matcher, så han har näst sämst stats i hela ligan. Och det har varit ju bara sämre och sämre, och nu har ju faktiskt Toronto satt upp honom på waivers och naturligtvis var det ingen som tog honom. De har dock inte skickat honom till Marlies, men han är satt åt sidan och ska vara för sig själv ett tag. De vill att han ska ha en mental reset och inte vara med på träningar och inte vara med laget.
Nej precis. Ja, som jag har förstått det så ska han i alla fall jobba med målvaktscoachen, men inte med Torontos målvaktscoach då, utan med Marlies, för att liksom få en ny röst att lyssna på liksom, så här, för att få en total reset helt enkelt.
Ja, det är ju inget nytt fenomen att det krånger med målvakt på målvaktssidan i Toronto, men då till allas enorma förvåning så åkte de till Los Angeles igår och då höll Marty Jones nollan.
Ja, alltså på ett sätt blir man inte förvånad med tanke på att en sån som Jonathan Quick går in och storspelar i Rangers liksom, att då kan väl Martin Jones plötsligt få fart på karriären, men ja. Det återstår att se om man kan hålla i det där, men absolut, det var ju uppseendeväckande att han håller nollan i sin gamla hemmaarena där.
Ja, kanske därför, men det känns ju ändå inte som liksom, vägen framåt att hålla Martin Jones i handen och gå med de ambitioner som ju Maple Leafs har. De är ju win now mode.
Precis. Nej, de har ju inte råd att vinna ett slutspel med en osäker målvaktssida igen.
Liksom. Nej. Och nu då ikväll, nu är det ju back to back då, och nu verkar det ju som att Dennis Hildeby, svensken, får debutera.
Ja, det är ju spännande. Ni som hör det här kanske många matchen vart och vet hur det gick, men det är spännande att se. Jag tror inte att Toronto var, liksom, det var meningen att han skulle stå en sån här match egentligen, uppenbarligen förstås. Eftersom att Joseph Wall, det är det som jag skulle nämna också, att han är ju skadad och blir borta en månad till åtminstone. Så han som ju ändå var bra under hösten. Men Hildeby som kom över från Färjestad till den här säsongen och fått spela AHL var ju inte ens första keeper i Färjestad förra säsongen, även om han gjorde det bra. Och så helt plötsligt NHL-hockey redan nu, det var inte meningen. Men han gjorde det bra i Färjestad i fjol, han har gjort det bra i Marlies också. Så att det är en duktig målakt, men det är inte liksom planen att han ska vara NHL-redo vid det här stadiet.
Nej. En annan svensk som ju måste nämnas här och som vi har nämnt rätt mycket den här vintern, men av förklarliga skäl, är William Nylander. Ja. Han gjorde 2 av målen i den där 3-0-segern igår och var därmed första svensk att nå 50 poäng den här säsongen. Han är the king of the Swedes i år.
Ja.
Och nu är det ju då heta rykten om att de är nära en kontraktsförlängning. Han fick frågor om det igår och bara flinade. Han såg som vanligt i bara överkropp och sa I'm not gonna comment on that.
Nej, nej.
Men det vore ju något om de redan nu kan förlänga målen.
Ja, det kan jag säga att det kommer jag återkomma till också här senare i podden. Alltså, vi ska ha våra nyårsprofetior. Vet du?
Nej, önskningar.
Önskningar, ja. Ja,
men inte jag, profetior.
Ja, men jag har lite profetior också. Jag har valt att vidga begreppet. Ja.
Ja, det har du tagit. Det kallas egenmäktigt förfarande.
Jag ja, det blir jag fälld nu, eller? Ja. Ja, ja. Jag blir fälld av birmanska domstolen.
Ja, i den birmanska kalendern.
Ja, ja, exakt.
Och nu ska den birmanska traditionen att gå till köket inträffa. Jag ska gå och hämta kaffe.
Jaha,
kan du prata lite om Ville ändå då?
Ja, det kan vi göra. Men då väljer jag faktiskt att, för jag kommer komma in på William senare ändå, så att jag pratar väl lite om målvaktssäsongen snarare. Med liksom, ja, det är kaos i Toronto, vi har haft Jack Campbell nedskickat i AHL av Edmonton och vi har haft Antti Ranta nedskickat i AHL av Carolina.
Jag är tillbaka.
Ja. Ja, jag gick över direkt till målvakter igen faktiskt istället för William Nylander. Jag kommer ändå komma in på Nylet igen. Jag vill bara prata lite mer om målvakter, för det alltså den här osäkerheten kring att veta vilka målvakter som är bra. Alltså det är bara några få som man kan lita på. Liksom om man kollar, alltså det här är lite haltande jämförelse som jag gör nu, jag vet det, den är inte vattentät, men om man kollar liksom på poängliga toppen så här långt in på säsongen, då vet man ju att det kommer vara liksom the usual suspects i topp och de som tjänar mest. Liksom topp 5 i poängligan så tjänar 4 av dem över 11 miljoner dollar per säsong. Nikita Kucherov sticker ut som lågavlönad på bara 9,5 miljoner dollar. Men kollar man, och det här jämförelsen haltar lite grann, men om vi tar målvakters räddningsprocent, de som har stått minst 10 matcher och kollar räddningsprocenten topp 10 där, så tjänar 5 av 10 runt miljonen i lön bara. Medan de som tjänar mest av målvakter, vi hittar Bobrovsky som tjänar allra mest på 19 plats, Vasilevski på 40 plats, John Gibson på 27 plats. Så att det är väl, alltså, ja, det är mycket svårare med målvakter och liksom förutse vilka som faktiskt kommer att leverera jämfört med utespelare. Det är en väldigt svår position alltså.
Ja, ja, och jag har ju min käpphäst som att det är väldigt låg målvaktskvalitet och att det här ska vi diskutera med Erik Granqvist. Jag frågar, han är väldigt gärna gäst framöver.
Ja, men det måste vi få till då.
Ja, det måste vi ha.
Målvaktsavsnitt.
Ja, verkligen. Mm. Ja, vi har ju några, som sagt, önskningar och profetior. Vi ska också, awards för december måste vi ha också.
Just det är en ny månad. Mm. Nytt år.
Ja. Mm. Men låt mig innan vi går på det vill jag bara nämna lite om JVM också.
Ja.
Det pågår ju för fullt i Göteborg och Sverige har tagit sig till semifinal. Och det var då jävligt skönt för att igår åkte då först Kanada ur, varmed jag skickade många sms över gränsen norrut. väldigt hånfullt. Så hade Sverige förlorat den där overtime, då hade jag fått äta många sms.
Ja, det kan jag förstå. Ja.
Men tack och lov gick ju det bra. Och det ser väl lovande ut, va?
Jo, men det blir spännande att följa under torsdagen här. Nästa stadie här, semifinal mot Tjeckien. Som just slog ut Kanada då. Men absolut, det är ju ett väldigt bra svenskt landslag på pappret här.
Så Kanada är lite svagt dock.
Så ja, precis. Eftersom de inte, vi kan ju visserligen, vi säger, men vi kan ju inte använda oss av Leo Carlson då, men Kanada kan ju inte ha varken Connor Bedard eller Adam Fantilli till exempel. Så att det, men absolut. Det,
nej, men vi har ju... Vi har ju då, vet, alltså jag, för mig, JVM är spännande därför att jag vet att snart är de här.
Ja.
Snart har jag Lekkerimäki och Sandin Pelleka, ja, och kompani. Och det är alltid lite kittlande liksom.
Ja. Ja.
Och de ser ju jävligt spännande ut, många av dem.
Ja, Lekkerimäki som jag vet hämtat, det här är, säger jag inte med mina ögon sett bara då, men det här är som att han har sagt det själv, att han har tagit stor inspiration av Steven Stamkos och kollat, liksom speciellt studerat hans skott. Och han står ju ofta där i sitt kontor i JVM-uppsättningen där Ovechkin och Stamkos och så vidare brukar stå. Och en ruskig raket och ruskig snabb release måste jag säga. Det är ett riktigt NHL-skott han redan nu sitter på, Jonathan Lekkerimäki.
Ja. Ja, vi hoppas verkligen att det går bra i semifinalen. Så får jag också gå till Mika Zibanejad och säga, har du någon hälsning till grabbarna?
För ja, just det.
Det är en årlig tradition. Han säger, ja just det, det är den tiden på året. Han är den senaste som har sett, gett J-guld åt oss.
Ja.
Och så han får leva med det. Att, en hälsning till grabbarna.
Ja, jo, visst. Just det. Ja. Vi hoppas på final i Skandinavien på fredag.
Mm. Ja, men du... Ska vi, ja, vi tar först önskningarna då.
Ja, ja.
Eller profetierna som du envisar att säga.
Ja, det är lite profetier och slash önskningar. Ja.
Ja.
Men jag låter dig börja. Ska vi köra en klassisk varannan eller? För jag har skrivit upp tre i alla fall.
Ja, jag har också skrivit upp tre. Ja, det är en som jag varit väldigt kittlad av att höra. De har ju egentligen kommit igång nu då med damernas liga här.
Just
det. PWHL, alltså ja. PHWHL. Man har precis börjat spela och där är det ju så att de, jag har varit jävligt begeistrad när jag hörde den här regeln de har där, att om man gör mål i under penalty kill, i numerärt underläge, så upphävs utvisningen.
Ja, just det. Mm.
Och det tycker jag de ska införa i NHL också, alltså för det är då stimulerar ju offensiv när man är i numerärt underläge. Det skulle skapa en ny dynamik i de situationerna.
Ja, det håller jag med om faktiskt. Det skulle jag nog köpa rakt av också. Alltså. Man vill ju främja offensivt tänk liksom.
Och ja.
Då skulle man verkligen premiera om man lyckas göra mål i.
Simon Holmström-regeln kan vi kalla.
Simon Holmström-regeln, det skulle vara perfekt för New York Islanders. De skulle ju lyfta ytterligare tabellen med en sån regel.
Ja,
men
alltså den... Ja. Den hamrar vi igenom direkt, Jonte.
Ja,
vi ringer Gary och säger att det här måste du anamma.
Ja, jag tycker överhuvudtaget att nya domligan där har infört några bra regler nu när de kan börja från scratch. Liksom.
Ja.
Och inte behöva vara liksom, traditionstyngda som NHL känner sig. Att de till exempel det här med poängsystemet som nog i princip alla tycker är mer logiskt så som det är i Europa med 3 poäng för seger. 2 poäng vid övertids- eller straffseger. 1 poäng. Ja. I övertidsförlust och 0 poäng. Alltså, det blir väldigt konstigt att en 6-0-seger är lika mycket värd som en straffseger liksom,
ja.
I NHL.
Och det, jag håller verkligen med.
Och där har ju nya PWHL infört, lite kontroversiellt nog i USA och Kanada, ett 3-poängssystem helt enkelt. Eftersom att det är mer logiskt.
Ja, modernt. Men modernt. De är ju väldigt konservativa på den punkten här.
Liksom. Ja, då tänker jag, ja men då blir det så jobbigt att jämföra historiskt så när det alltid, alltid varit 2-poängssystem och det är den amerikanska modellen och håller inte på med det här nya.
Just precis. Men det, ja, vi får se om det kommer, men det borde göra det.
Ja.
Min lilla regeländring tycker jag dock de kan genomföra utan så mycket further ado.
Nej, bra. Ja,
ja Ekan.
Ja, men då kommer min... önskning slash profetia, för det är väl kanske både och, men jag tittar lite på kontrakt och så här och silly season 2024 och då är det ju intressant med svenska ögonsätt med Pettersson och Nylander, vad som ska hända där och jag har väl inga bomber som jag har som profetier om helt enkelt, för jag tror att båda stay put faktiskt. Ja,
det tror jag också.
Men däremot så tror jag väl att Elias Pettersson kan klamra sig över Erik Karlssons lönenivå och bli den bästa svenska...
Bäst
betalda svenskan i NHL, jag tänker. Det är ju 11,5 miljoner han ska slå då, Erik Karlsson. Han ska bli topp 5 i hela NHL faktiskt om man ska klara av det. Så det är ju ingen liten lön. Och frågan är om Elias Pettersson är topp 5 i NHL så om man ska argumentera i en förhandling. Så där. Men ja, nu kommer ju lönenivåerna gå upp i takt med att lönetaket går upp också. Och Elias Pettersson går ju rätt in i sin prime. Det är ju sitt stora kontrakt han ska skriva nu.
Ja.
Och inför säsongen sa han att han vill ju se liksom Vancouver knappt gå till slutspel förutom i bubblan då, under hans session där. Och det har bytts coacher till höger och vänster. Liksom. Han vill ju se att det blir stabilitet och segra där innan han ska börja förhandla. Jag menar, nu toppar de ju västra konferensen i princip. Så att han borde ju ha blivit lite mer lockad att skriva under det där kontraktet med Alvin.
Ja.
Så att det är min förutspåelse. Och samma sak med Nylander då. Det är ju till och med rykte nu att det börjar närma sig. Och min uppfattning är också att Nylander faktiskt väldigt gärna vill stanna. Att det inte bara är tomma ord.
Nej, han vill sitta där och åka tunnelbanan i.
ja, så jag tror det blir 10 miljoner dollar. Att det blir det blir tvåsiffrigt antal miljoner dollar per säsong i capit. Och det blir ju svajigt för Toronto att klämma in under lönetaket. Men samtidigt, lönetaket går upp. Det är ett år kvar sen går ju Tavares enorma monsterkontrakt ut. Och då tror jag inte man tycker det är värt att offra Nylander liksom, när det ett år senare bara kommer finnas mycket plats igen.
Vad gäller Elias så är det också värt att påpeka apropå JVM att det är ju väldigt intressanta unga landsmän som är på väg in i the pipeline också. Läcker det märke som vi sa. Hans namn är Elias Pettersson och Tom Villander också.
Ja, precis som de tog tidigt i draften i somras som jag tycker ser riktigt bra ut. Alla andra som du nämnde, även hans namn ser ju vass ut. Det kan mycket väl bli bra NHL-spelare av allihop.
Ja. Så det känns som Alvin har gjort ett riktigt bra jobb där och att framtiden är ljus i Vancouver, så jag tror absolut han vill stanna nu med Tocket som coach också.
Ja, visst. Ja, nu vill vi höra Björnes nästa önskning då.
Ja, det här är ingen profetia, det är en önskning. Jag tror jag var inne på den förut och det är att jag i vår verkligen vill se en slutspelserie mellan Islanders och Rangers.
Ja.
Det skulle vara den första sedan 94. Det är 30 år sedan de möttes senast. Det råkar ju också vara 30 år sedan Rangers vann senast. Det är 30-årsjubileum av 94-triumfen.
Ja, just det.
Den minns du inte så mycket av.
Nej, då var jag lite väl liten får jag säga. Jag minns ju inte VM 94 heller. Nej. Tyvärr.
Nej, det var några spännande veckor där. Det var Rangers vinner Stanley Cup och det är fotbolls-VM och det är O.J. Simpson-drama i Los Angeles. Det känns som alltihop kolliderade.
Ja, du ser. Ja, det enda jag minns från den där sommaren var när papporna i huset skrek av glädje över Sveriges mål. Och ja, det var dramatiskt för det var så högljutt. Och så.
Lilla Jonathan.
Ja, det var liksom passa inte en liten knodd.
Ja. Mm. Ja, men så det är min önskning och den är inte helt otänkbar. Liksom, Devils har de mött flera gånger under min tid här, men en serie mot slaget om New York i slutspel, det skulle bli något sånt fruktansvärt. Alltså, sånt fältslag.
Ja,
och åka mellan Garden och UBS Arena, vilket jävla tryck det skulle bli.
Exakt, dels på isen men ännu mer på läktarna. Alltså.
Ja, och i stan, det skulle bli Talk of Town, den serien.
Ja, och det är inte alltid det så i världsmetropolen New York. Liksom.
Nej, så är det inte. Nej. Ja, men vi fortsätter med Jonte då.
Ja, då har jag ju en farhåga kanske vi kan kalla det här.
Men vad fan, önskningar sa jag
ju. Ja, önskningen är ju i det här fallet skulle vara att Tampa vinner Stanley Cup och att Steven Stamkos skriver nytt kontrakt och sådär. Men farhågan är att kanske 2024 var året när Stamkos försvinner, när John Cooper får sparken. Ja, jag kan tänka mig att Tampa som lite skenbart ligger hyfsat nära slutspel fortfarande. Men grejen är att de har ju fler matcher spelade än väldigt många andra lag. Så att poängprocentmässigt är ju både Pittsburgh och New Jersey före i tabellen. Så att jag tror det blir tufft alltså för Tampa att nå en slutspelsplats. Och missa dem. Ja, då kanske faktiskt brist på den osentimentala brist på att tänka om lite. Och vill kicka igång det här lagbygget igen. Och att Stamkos får gå och att John Cooper byts ut.
Ja. Och det blir inte Victor Grad som... Även om det inte är så bra säsong för laget. Han är ju grym med Victor.
Trea i backarnas poängliga.
Ja. Matar målgivande passningar hela tiden.
Ja, men där ska vi nämna också att i den här farhågan så kan jag klumpa in det också. Att han blir ju... Alltså hans kontrakt har bara ett år kvar när nästa säsong här 2024-2025 kickar igång. Ja. Ja. Och ska liksom Stamkos och Cooper bort, då får vi se vad Hedman tar vägen också. Så att det kan hända, det kan bli omskakande år för Tampa Bay om det inte blir slutspel här framåt våren.
Ja, just det. Victor i New Jersey några år.
Nej, nu slutar vi. Nu går vi vidare till nästa. Nu vill vi ha en önskning.
Ja, jag har bara en sån där önskning om en regeländring till. Och det är att man förlänger övertid istället för att gå till straffar. Pierre LeBrun var inne på det här om dagen. Liksom expanded 3-on-3 overtime. Spela 10 minuter.
Ja, för att slippa
att det avgörs.
Ja. Ja, jag både
jag tror att det blir roligare. Nu har ju 3-mot-3 blivit lite tråkigare, eller inte så lite heller, emellanåt jävligt mycket tråkigare för att det är så de har ju blivit så försiktiga.
Liksom. Exakt, det är liksom så fort man inte har ett uppenbart målchans så vänder man tillbaka istället och så tar burskydd och åker byter liksom.
Ja, det kanske kan finnas en regeländring där med att man inte får spela bakåt eller något.
Ja, nej, jag vet inte. Men det är ju någonting som behöver hända med 3-mot-3, tror jag också. Så det var det jag skulle invända mot när du sa 10 minuter där. För att, ja, det är ju inte alls som det var i början där 2018, nej. Typ liksom 2017 eller nu.
Inför. Men det är då bättre än straffar i alla fall.
Ja, det är det verkligen. Ja, straffar kan för sig vara lite underhållande, men det känns ju inte som det mest rättvisa sättet att avgöra en hockeymatch. Nej. Mm. Ja, då tar jag min sista.
Mm.
Och här är en liten cliffhanger då. Jag sa att jag skulle nämna Carolina igen.
Ja.
Och då är väl önskningen kan man kalla då. För det skulle vara kul att se Rod Brindamer i en annan klubb. Han har utgående kontrakt igen här. Inte skrivit på något nytt med Carolina. Jag har ju svårt att se att han inte förlänger till slut med tanke på hur rotad han är där.
Ja, det är hemma för honom. Han har ju inte varit intresserad av något annat förut.
Nej, exakt. Han fick ju frågor om det här i somras inför säsongen när liksom de konstaterade reportrarna igen att du har utgående kontrakt och hur ska det gå? Men då erkände han åtminstone och sa att det kommer att bli a very hard negotiation.
Ja, så han och Cooper kanske byter jobb då?
Ja, vem vet. Alltså, jag skulle inte tacka nej i så fall med Brindamore som ersätter det till Cooper. Men det skulle vara väldigt intressant att se alltså, om det börjar närma sig liksom, att Brindamore... För lite så var det förra gången han till slut skrev på. Då var det ju så att hela säsongen tog slut och det blev off-season innan han till slut förlängde. Så han var ju väldigt nära att vara regelrätt free agent på coachmarknaden. Och Rangers till exempel erbjöd kontrakt och sådär. Men jag kan tänka mig nu, Toronto, Treleving är ju inte så fäst vid Sheldon Keefe nödvändigtvis.
Nej.
Om Toronto skulle kunna lassa på fyrdubbel lön jämfört med vad han har i Carolina. För det är ju så att han har ju verkligen en av de lägsta coachlönerna i NHL. Men han säger själv då att liksom det är hemma för honom. Han påstår själv att det kan inte vara något annat proffslag i liksom all amerikansk sport där en coach har så mycket att säga till om som han har i sitt Carolina. För att han är ju Tom Dundon, ägarens favoritgubbe liksom. Och i praktiken är det Dundon som styr och ställer även som general manager. Så att han har sagt att det är viktigt, det är priceless helt enkelt. Men,
ja.
Men om han har samtidigt sagt att han måste få en fair deal ekonomiskt. Och om då Toronto hostar upp 7 miljoner dollar per säsong jämfört med de 1,8 miljoner dollar per säsong han har i Carolina just nu. Det kanske blir svårt att tacka nej till ändå.
Ja. Mm. Ja. Ja, men tack då för dina önskningar och dina profetior som inte var några önskningar.
Nej, det var farhågor och möjligen profetior. Ja.
Ja, det här måste vi skärpa in till nästa år.
Ja, det här gick inte hem.
Nej.
Nej.
Ja, men det är också du som ska driva. Jag har faktiskt inte tagit ut något. Det är ditt lilla moment det här. Awards för december då. Du gör ju det här en gång i månaden och så får jag reagera.
Ja, precis. Och när du har kört det här så har du gått på bara december, eller bara november eller så vidare. Medan jag då drar med hela säsongen och tänker att nu ska priset delas ut den här säsongen. Och vem förtjänar priset just nu, helt enkelt.
Mm.
Så att vi brukar ju börja med det absolut tyngsta priset, Hart Trophy.
Ja.
Det går ut hårt. Och där har jag kommer ihåg att i oktober så har jag faktiskt Thatcher Demko.
Det gör du inte längre.
Nej, det gör jag nog inte längre. För jag tyckte liksom, man kunde ju valt Quinn Hughes eller Elias Pettersson såklart. Men jag tyckte Demko var så slående när han var tillbaka i kassen efter sina skadeproblem. Vilket lyft det blev för Vancouver. Men nu väljer jag faktiskt Quinn Hughes.
Jaha. Jag såg att ESPN hade gjort sin gallup igen. De gör ju också det här en gång i månaden.
Ja.
Och där var det Nathan MacKinnon som fick Hart senast.
Ja, jag hoppar hit och dit för att jag hade ju Cale Makar. Som, Senast gjorde det här för en månad sedan. Alltså, men sen dess har ju Nathan MacKinnon verkligen alltså, smackat in poäng på ett brutalt sätt. Alltså 19 matcher i rad hann han ju ett tag där. Och, och sett, liksom, om NHL hade startat i november, om vi skippade oktober när han började rätt svagt för att vara Nathan MacKinnon, så hade han ju lett poängligan före Nikita Kucherov faktiskt. Så han har ju varit ruskigt het. Och inte, räknar vi bara från december så leder han ju poängligan klart. Så han har varit stekigt lite mycket innan. Men så han har jag som tvåa faktiskt. Och så har jag helt plötsligt petat bort Cale Makar från Hart Trophy-nominering till och med efter att ha haft honom som etta. Så det är väldigt jämnt, det är svårt. Jag tycker liksom att Nikita Kucherov som poängkung och som så galet bra som han är just nu borde vara med i diskussionen. Men samtidigt så ligger ju Tampa utanför slutspel.
Panarin har vi redan nämnt.
Ja.
Han är också en. Och Conor McDavid kommer ju, alltså om han fortsätter så här så kommer han ju att vinna poängligan och så ändå.
Exakt, för det är ganska tydligt då när McDavid hade skadeproblem i början av säsongen hur mycket det påverkade Edmonton.
Ja, exakt.
Men sen en som jag har slagits för lite grann i Hart Trophy-diskussionen sen starten den här säsongen, som jag inte tycker att många andra har haft topp tre, det är David Pastrnak. Ja. Med tanke på att Boston, alltså när vi sitter och spelar in det här, så är de etta i hela NHL och han leder poäng, interna poängligan med 17 poängs marginal före Brad Marchand. Alltså, det är ett otroligt kollektiv och det är bra målvaktsspel såklart. Och Jim Montgomerys struktur där har verkligen satt sig. Men utan David Pastrnaks offensiv så hade det nog inte räckt så långt som det gör.
Ja.
Norris Trophy blir kanske inte så intressant då om jag har gett Quinn Hughes Hart Trophy.
Nej. Nej, det är han. Men och de övriga nominerade är Cale Makar och Victor Hedman, skulle jag vilja påstå.
Ja, alltså Cale Makar tycker jag är... Det är såklart att det står mellan Hughes och McCarr. Och jag tycker McCarr är med i Hart Trophy-racet också. Och så här, jag är ju verkligen en McCarr-kille. Så skulle det vara en draft där man får välja vilka spelare som helst till sitt lag, då skulle jag välja McCarr för Hughes.
Ja, du lyder Gabriel Landeskogs.
Ja, just det. Om man ska få till ett vinnande lag, då måste man skaffa sig en Cale Makar först. Ja. Mm. Men, ja, så de är ett och två såklart. Men jag får ge det till Hughes nu när jag har hyllat honom. Och sen min trea, ja, Hedman, samtidigt, jag som är fäst vid underliggande siffror, där har ju Hedman tappat nu sista åren, och det märks, även om hans offensiv verkligen är tillbaka den här säsongen, så skapas det faktiskt fler chanser emot än för med Hedman på isen. Medan, ja, så jag faktiskt tycker att det är häftigt att se Josh Morrissey, som ju slutade tvåa i poängligan för backar i fjol efter Erik Karlsson, att det inte var någon fluk när han helt plötsligt exploderade med sin produktion i fjol. Att han är ju den stora härföraren i det här Winnipeg-laget som defensivt då, som släpper till överlägset minst antal mål i 5-5. Och han är ju den som spelar klart mest i den backuppsättningen. Och han gör ju mycket poäng i år igen. Ligger med i toppen där. Är väl 4-5.
Josh Norrissey.
Josh Norrissey, ja. Och han blev inte nominerad i fjol, så jag tycker faktiskt att han har förtjänat en nominering i år. Vezina Trophy. Mm.
Hellebucken.
Hellebucken.
Ja. Hellebucken, Thatcher Demko och Avim, Swayman, Charlie Lindgren.
Ja, nej, jag sätter faktiskt
Bobrovsky.
Ja. Nej, men jag sätter faktiskt Ilja Sorokin.
Ja.
Som ju om man bara kollar räddningsprocent och goals, vad säger man, goals against average, inte ligger så bra till. Han har ju över 3 insläppta mål per match och runt 90%, så det är inte, han är inte med i toppen där, man måste ligga på närmare 93. Men däremot så är det ju, om man kollar underliggande siffror, så Islanders defensiv verkligen fallerat med Lambert jämfört med Trotz när de släppte till så otroligt lite. Nu är de det lag som har tredje högst förväntade insläppta mål sett till hur mycket chanser som släpps till i slottet och så vidare. Alltså det är inte det här solida Islanders som vi är vana vid. Ändå ligger de så högt upp i tabellen och på klara slutspelsplats. Och det är ju för att Sorokin har, trots det här otroligt svåra arbetsbördan han har, så har han ju ruskiga framförallt underliggande siffror när man tar in sådana parametrar och så alltså svåra lägen man har fått emot sig. Så att Ilja Sorokin är ju MVP i Islanders.
Mm.
Och därför är han nominerad här också. Mm.
Jag köper det.
Calder Trophy, den tror jag inte att jag behöver nämna vem som ska vinna.
Nej. Det är ganska givet att det är Bedard.
Ja. Det är ju ändå, han leder ju poängligen överlägsen stil för rookies. Sen är det ju många som brinner för Brock Faber, kanske till och med Per Bjurman.
Ja, lite grann. Om så otroligt som han spelar. Men det är inte på nivån att han knockar bort Bedard här. Nej. Vi behöver inte diskutera det ens.
Nej, vi behöver inte diskutera. Däremot kan vi slänga fram det att Brock Faber alltså har spelat Alltså det är, sen man börjar mäta istid, det var väl någon gång på 90-talet som det blev officiell statistik, så är det ingen rookie som är i närheten.
Nej.
Alltså det är ju nästan 25 minuter per match.
Ja, vissa matcher över 30.
Ja, han har varit uppe på över 30 här nu när det har varit lite skador. Så det är ju extremt vilket ansvar han redan nu har i Minnesota och gör det bra. Framförallt defensivt, han öser ju inte in poäng precis för han är inte den typen av back, men han är ju ruskigt stabil defensivt.
Coach,
ja, Jack precis. Adams. Ja, exakt. Alltså, jag har faktiskt inte brytt mig in och med Selke till exempel. Nej, där tycker jag Barkov ska ha den. Men Jack Adams är intressant och där finns många bra alternativ.
Ja, jag har ju lyft fram Lavoliet nu. Han skulle vara en av dem, definitivt.
Ja, han är trea för mig, för jag väljer faktiskt att sätta Rick Tocchet etta och John Tortorella två.
Ja, de har ju gjort fantastiskt jobb också, absolut.
Ja.
Ja, men om Rangers går och vinner grundserien, då blir det svårt att bortse från Lavi.
Ja, det håller jag med om. Samtidigt är liksom Tortorella, han coachar ett lag som ska, där från ledningshåll är det snarare tvärtom, att de vill ju åt McLean Celebrini snarare än att gå till slutspel liksom.
Han har skapat en helhet som är mycket, mycket större än summan av de enskilda delarna.
Ja. Och Rick Tocchet, jag menar, det är ändå ett Vancouver som det har varit ruskigt mycket stök kring och som, bortsett från bubblan där när de lyckades ta sig till slutspel, inte har varit där sedan 2015 typ. Mm. Och nu är de ju en maskin liksom. Jag tycker även att Montgomery är nämnvärd onekligen i Boston med tanke på alla spelarförluster och att de är Patrice Bergeron-lösa den här säsongen. Och ändå så det är verkligen tydligt vad hans system där har satt sig.
Och Rick Bowness.
Och Rick Bowness, ja, för såklart. Mm. Ja, men det var så mycket jag hade...
Ja, bra.
Ja, hade skrivit ner.
Ja, men du, då är vi väl klara med årets första podd då.
Ja,
2024.
2024 är igång även för NHL-podden.
Ja.
Och nästa vecka, då blir det ju tillbaka i Örby för mig helt enkelt.
Ja, och djupt inne i augusti. Eller augusti.
Ja, augusti är vi som längst från augusti.
Ja, januari-mörkret. Ja, jag är fixerad vid det.
Ja.
Jag tycker det här är den hemskaste månaden. Det är djävulens månad. Man måste verkligen bita ihop, hålla ut och åka till Sibner i Florida.
Ja, det ska du göra, verkligen.
Ja.
Ja, Tickebaren lockade med mig, kan jag säga. Mm. Och hans veranda. Ja, men vi får se här. Jag kan tänka mig att teman är längre fram här, eller i närtid helt enkelt, där i januari, kanske redan nu i januari. Det är väl lite kanske ska jag börja nämna lite namn som kan vara aktuella vid trade deadline och sådär.
Ja, det är dags att titta på det. Det är en del intressant som händer där.
Exakt, vilka spelare som vi faktiskt kommer lägga stor vikt vid här närmaste
månaden. Det är ju en svensk som nämns hela tiden, och det är ju Elias Lindholm.
Ja, precis. Ja, och där börjar jag faktiskt luta mycket åt en trade nu snarare än att han skriver på förlängning. Så att det måste vi prata om.
Ja, men det återkommer vi om då.
Ja, det gör vi. Och så tackar vi alla som har hängt med oss även i det här nya året och lyssnat på ännu ett avsnitt av NHL-podden.
Ja, ha en härlig fortsättning.
Ja, en god fortsättning säger vi. Och jag säger hej, hej.
Hej då.
Hallå. Hallå.
Alexiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much
blood. Hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.